har vi haft för oss den här veckan?
Jag har varit på Thorax.
Ja.
Eller ja, Thorax/kardiologen.
Det är ju ganska kul där.
Ja.
Jag trivdes i alla fall när jag hade min placering där.
Ja, en grej som jag funderade på idag var att jag undrar om det är så att den första placeringen man är på, att den liksom sätter stapeln. Att det kan vara så att man är tärtsa lite för att man var där först.
Ja,
så du var på kardiologen först.
Ja, och det är något lite rosa sken över kardiologen.
Ja, för dig.
Ja.
För mig så är det Mava, för ja, jag var det. Där först. Det var som att man såg allting med så här nya ögon och var väldigt liksom, allt var så spännande och allt var så nytt. Jag tycker fortfarande att det är väldigt kul och det är kul på Thorax.
Mm.
Men
det är inte Mava.
Nej, och det känns som att nu när man har kommit in i det så blir det lite mer av en lunk.
Ja.
Även om det är en annan avdelning.
Ja, det är inte samma spänning.
Nej. Jag tror att man verkligen gick runt och var på helspänn första,
jo, det var man.
Första veckan.
Och det är himla skönt att det har gått över.
Ja, det är nog
om
det.
Om man är lite mer bekväm.
Mm.
Men jag känner lite att nu har ju vi varit ifrån praktiken i 3 veckor. För vi har haft teoriveckor.
Mm.
Och typ lov, eller ja, självstudier.
Ja.
Och jag tyckte att det märktes när man kom till avdelningen att man inte har träffat patienter på länge. Eller jag kände det i alla fall. Att,
på vilket sätt då?
Ja, men jag skulle ha en inskrivning och jag känner mig plötsligt jätteosäker på vad är det man tar med i en inskrivning? Vad tar man i en anamnes typ? Så jag kollade tillbaka på gamla anteckningar bara för att få med alla de här
bakgrunds...
Ja, sådana detaljer, typ så här naturläkemedel, att du vet, sådana grejer som är lätt att liksom missa och glömma. Och,
ja. Oj, det har jag nog aldrig frågat om. Nej. Jag har nog alltid missat naturläkemedel.
Ja. Men det kändes ovant i alla fall.
Mm. Jag märkte typ det, fast på ett annat sätt. Och det var att jag inte kom ihåg koden till mitt kort.
Ah,
men jag har ju det nedskrivet.
Just det.
Men jag stod där och bara, nej, nu har det gått 3 veckor, jag minns inte.
Mm.
Var det verkligen 3 veckor? Ja, det var kanske. Jo, det
var
3 veckor.
Gud, den där ögonbrynen.
Gick de upp? Där.
De har gjort en sån där riktig Maleficent-hyning, du vet.
Nej, men just nu så är jag lite seg och trött, men jag tycker ändå att det ska vara mysigt att få spela in lite.
Mm. Det var länge sedan.
Mm.
Och vi har ju fått en massa frågor
på
Instagram, för vi gjorde en Q&A där.
Ja, så kan man väl säga.
Ja, vi gjorde en Q där i alla fall.
Ja.
Och nu kommer A1.
Precis.
Ja. Ska vi ta upp frågorna och sätta igång?
Det tycker jag.
Questiono numero uno.
Okej, nu fick vi lite spansk tolkning där.
Ja, en hemmagjord spanska.
Ja.
Mm. Läser bara första terminen så det är tag kvar, men om ni har några tips inför praktiken. Vi läser ju då bara termin 6 så att vi har ju inte jättemycket erfarenhet. Mm. Men vi kanske kommer från ett perspektiv när man är ny.
Mm.
För vi har varit nya väldigt nyligen. Och ett tips som jag känner att vi har diskuterat lite de senaste veckorna är det här att våga ha så mycket pondus att man kan säga till själv när man går hem och när man väljer att stanna kvar. För att i början, då stannade man ju kvar tills att ens handledare sa åt en att gå hem.
Gå hem och sov, du behöver det.
Ja, typ så. Men man stannade ju verkligen till 17.
Ja,
typ. I alla fall.
Om det är lugnt, om det inte händer så mycket, eller att man bara känner att det här som vi gör just nu lär jag mig inte så mycket av.
Mm.
Då måste man försöka att stå på sig och kunna säga på något bra sätt att nu vill jag gå hem och plugga.
Mm.
Och jag tror att vi diskuterade det på lunchen att det bästa sättet faktiskt är att inte ställa det som en fråga utan att mer vara så här, jag tänkte gå hem och plugga nu. Ja. Vi ses imorgon.
Precis. För att ställer man frågan, om man frågar typ så här, händer det något mer nu?
Eller finns det någonting att göra?
Det finns alltid något. Det finns alltid en epikris att skriva. Det kommer alltid komma en rond snart.
Du kan ta en status på någon patient.
Ja.
Vad som helst.
Och nu låter ju det som världens lataste människor som inte vill göra det här.
Men det handlar om att man inte jobbar där.
Nej.
Och man har plugg.
Man måste prioritera sin egen inlärning.
Ja.
Snarare än...
Det är nog det handlar om.
...än tiden på avdelningen. Mm. Det är ju inte tiden, utan det är ju innehållet på praktiken som spelar roll.
Precis.
Och det känns som att vi kanske har fått den pondusen. lite med tiden.
Ja.
Lite mer i alla fall.
Lite grann.
Inte jättemycket.
Nej.
Nej, men...
Det känns fortfarande jobbigt helt enkelt.
Men... Det känns fortfarande lite stelt när man frågar eller ber om att få gå hem.
Men nu när vi har kommit fram till det här med att man inte ska ställa det som en fråga utan att man ska säga att jag tänkte gå hem och plugga.
Mm. Jag är bara rädd för reaktionen. För det känns som att de kommer bli lite så här, aha, ja, okej.
Mm.
Lite så.
Man vill inte bli dömd. Nej, som en lat läkarstudent. Nej. Som jämförs med de andra läkarstudenterna som är jätteambitiösa.
Mm. Det är inte kul.
Nej.
Jag tänker att flera timmars pluggtid ändå är värt några få stela minuter med ens handledare.
Ja.
Jag tror att det är en lärdom man får dra.
100%.
Mm. Är det lugnt? Är det dött på avdelningen? Dött får man kanske inte säga att det är dött på en avdelning. Men nej. Om det inte händer så mycket så säg till din handledare att du behöver plugga och gå därifrån.
Verkligen.
Mm.
Ett tips som jag kommer att tänka på nu är att man måste försöka att inte vara perfektionist hela tiden. Och speciellt inte när man ska skriva journal och göra inläggningar och epikriser och sånt där.
Mm.
Det är lätt att man snör in på att så här, nu ska jag välja det perfekta ordet. Eller jag måste verkligen beskriva det här på det bästa sättet möjliga.
Mm. Och då låser man sig.
Ja, då låser man sig så tar det så jäkla lång tid.
Mm.
Och du som skriver som läkarstudent, det är ändå inte... Du är inte den som signerar. Din handledare kommer läsa igenom det. Och det är liksom inte ditt ansvar egentligen att det blir 100% perfekt.
Nej, och det känns ändå som att när man har skrivit typ en inläggningsanteckning eller en daganteckning eller någonting och man själv tycker att den är rätt bra så känner jag att det ändå är ofta att handledaren kommer och är så här: ja, jag skulle nog ha skrivit så här, jag skulle ha skrivit den här delen här.
Och det handlar om formuleringar, det handlar om punkter hit och dit.
Precis.
Och sånt där. Och det där är ju bara smak och tycke.
Jag blev ju tillsagd en gång när jag hade gjort en S-bar, alltså en situation, bakgrund, aktuellt och rekommendationer i en anteckning. Så punktar man upp liksom S-B-A-R. Och så hade jag gjort ett streck efter varje den bokstaven. Och sen skrivit beskrivningen. Men då var det väldigt noga, tyckte min handledare, att det skulle vara kolon efter varje bokstav. Det var väldigt viktigt. Det var liksom gå in, ändra, gör om, gör rätt.
Tänk på det här till nästa gång.
Exakt.
Så att det inte blir fel.
Så att det inte blir fel, det är ju väldigt viktigt. Så att det inte blir någon patientfara liksom här. Ja. Det vore ju tråkigt. Ja.
Nej, men så att man sparar väldigt mycket tid och väldigt mycket ångest på att försöka och liksom släppa det här med att det måste vara så himla perfekt hela tiden. Det är jättesvårt, för jag kan ju inte göra det själv.
Nej, nej, exakt.
Men om ni kan, försök att göra det.
Det är lite samma som det här att försök att inte gå runt och alltså känns som press hela tiden.
Mm.
Det är också lättare sagt än gjort. Men det känns som att man var ännu mer så i början, ja, i alla fall.
Mm.
Att det verkligen var, som vi sa, en anspänning varje dag. För att det var så nervöst och det var läskigt och nytt och allt sånt där. Och nu försöker jag verkligen hålla i tanken att jag är liksom inte dum i huvudet.
Nej.
Och jag är inte sämst. Av alla läkarstudenter som någonsin har funnits. Så brukar jag tänka ibland.
Ja.
Och då känner jag att alltså, som sämst kan det gå OK.
Mm.
Eller typ lite dåligt. Men jag kommer ju inte skada någon.
Nej. Det kan ju bli awkward. Man kan missa och göra någonting. Men det går ju nästan alltid att rätta till. Det var väl någon handledare som sa, ja, men så länge du inte skadar någon och så länge utfallet blir detsamma så kan du, till exempel om du glömmer att göra någonting på status, gå tillbaka och gör det sen. Alltså det är inte värsta grejen.
Nej, men precis. Visst var det hon också som sa att man ska tänka på den kliniska
signifikansen av felet som man gör.
Hur viktigt och betydelsefullt är det här faktiskt för patienten? För hon var ju då radiolog.
Ja.
Och kunde väl känna ofta det här med att om man missar någonting på någon röntgenbild eller sådär, att det ger en ångest.
Mm.
Men att sen försöka fundera på vad är egentligen relevant för patienten rent kliniskt. Kommer patientens vårdförlopp att ändras?
Mm.
Om jag hade hittat någonting annorlunda i status som jag nu hade missat eller hade något förändrats? Och om svaret är nej, då får man bara lägga det bakom sig. Alltså då är inte det en stor grej. Sen kommer man ju troligtvis göra fel som kommer att ha påverkan för en patients vårdförlopp och sådär. Och det är ju en ännu större ångest. Men den kanske man inte behöver tänka på nu när man inte är ansvarig för någon patient.
Nej. precis. Och sen var det en till sak som jag tänkte på bara. Mm. En liten reminder att ställ mycket frågor.
Mm, för fråga.
Det är så man lär sig. Så fort det är någonting som är konstigt, det kan vara vad som helst. Och jag tror inte att någon dömer heller om man ställer enkla frågor.
Nej. Jag tycker att det är så mycket lättare att fråga handledare och läkare på avdelningen än vad det är att fråga på typ föreläsningar.
Oh.
Dels för att det är en massa som lyssnar och man vill inte känna sig dum. Men också för att jag vet typ inte så ofta vad jag vill fråga när jag är på föreläsningar. Nej. För jag typ kan inte tillräckligt mycket.
Man, men
när
man lyssnade är på avdelningen, inte tillräckligt noggrant för att kunna ha en relevant fråga.
Nej, för att man vet inte om personen redan har sagt det, bara att man liksom somnade. Men på avdelningen, då vågar jag fråga allt.
Ja, men, men jag kan fråga typ vad som helst. Mm. Det kan vara världens minsta grej. Nej, men, och då känner jag också så här, en sak som överraskade mig när vi började komma ut på klinik var att nästan alla läkare som jag har träffat på har varit så snälla och tillmötesgående och velat verkligen lära ut så mycket. Mm. De blir så glada av att typ studenter, de blir så här, åh, nu ska jag visa det här. Jag vill lära er allt jag kan. Typ.
Men det är ju för att de har ju också varit studenter
de har det.
Så länge.
De kan känna igen sig.
Ja, alltså man är ju student och kandidat i så himla många år.
Ja.
Att jag tror att de
minns hur det var.
Mm. Ja. Verkligen.
Du har ditt exempel på...
Ja, men en överläkare som är
som
på kardiologen som du har
träffat
nu. Ja. Mm. Nej, men för jag och en kompis skulle skriva in en patient tillsammans och så letade vi efter ett undersökningsrum som vi kunde vara i. Och så öppnade jag en dörr. Och så såg jag att han satt där med patient och hade liksom ett inskrivningssamtal.
Mm.
Och när man ser det, då blir man ju så här, oj gud, förlåt. Alltså, bad om ursäkt och så stängde dörren fett snabbt. Mm. Och så går vi lite därifrån. Och så ser jag hur han liksom rycker upp dörren. Och jag får, alltså, blir ju lite rädd, för jag tänker att nu kommer jag få en utskällning. Ja. För att så här, jag borde ha sett att det var upptaget eller något sånt där. Men, då säger han till oss två bara, ni två, kom hit, kom hit. Okej. Här ska ni få höra på ett klockrent blåsljud. Nu vill jag att ni diagnostiserar det här blåsljudet på den här patienten. Och patienten var ju också helt okej med det. Liksom.
Mm.
Så fick vi lyssna och diagnostisera en aortastenos. För det var verkligen jättetydligt blåsljud. Och det var så himla gulligt tyckte jag. Att han
brydde sig så mycket.
Ja, att han bara så här, fick syn på en läkarstudent i så här en millisekund innan jag bara snabbt stängde dörren och verkligen gick ut och bara, hallå, kom hit, ni måste lyssna på det här. Så himla gulligt.
Mm. Jag tänkte på det också att ibland kan man känna att patienterna kanske tycker att det är jobbigt eller att så, att man liksom stör. Men det var specifikt en patient häromdagen som jag och två andra läkarstudenter var med och undersökte. Så då var vi lite många egentligen. Alltså vi brukar inte vara så många, men det blev så. Och efteråt så hade han ringt till sin fru och typ så här berättat om alla läkarstudenterna. Han tyckte det var så kul och han var så här, och alla skulle lyssna och de var så duktiga och typ det var så himla gulligt och han tyckte att det var så roligt att vi var där. Och det märktes ju typ också när vi var där att han var så här, ja, nej, men så här, vi går det bra liksom. Ja,
det är ju kul med såna patienter.
Verkligen.
Men sen tror jag också
alla att det... kanske inte tycker det, men nu var det väldigt kul att han tyckte det.
Man märker ju ganska tydligt och ganska snabbt om någon tycker att det är jobbigt att det är många människor och sådär.
Mm.
Men en sak jag tycker kan vara värt att komma ihåg är också att man kan hamna med handledare som inte tycker att det är lika kul att undervisa.
Mm.
Jag har en kompis till exempel som har haft otur med sina handledare de första veckorna och hamnade bara med handledare som typ försvann och inte sa vad de skulle eller bara att de inte liksom klickade alls personlighetsmässigt. Mm. Och den här personen är verkligen världens gulligaste och snällaste människa och är superduktig och smart. Och så jag tror att det är viktigt att komma ihåg att om man hamnar med någon som man inte riktigt kommer överens med eller att man inte trivs eller man känner sig
bortprioriterad
eller dum för att man ställer frågor och jag vet inte vad som helst, så försök att inte ta det personligt även om det är svårt.
Det finns ju alltid en ansvarig för varje placering som man träffar i början av placeringen liksom. Och man kan typ alltid säga till ifall man känner att det inte funkar och så får man byta.
Ja.
Och det är liksom inget konstigt heller.
Nej.
Det händer ju.
Mm.
Absolut. Mm.
Handledare gör, ja, men det gör stor skillnad vad man har för handledare om man trivs eller inte.
Det är typ det viktigaste.
Mm.
Nästa fråga är då, vilka specialiteter vill ni jobba inom sen? Vilka specialiteter är irrelevanta?
Ja, vi pratade lite om det här första avsnittet, men mycket har hänt sen dess.
Ja.
Jag vet inte om jag nämnde det då, eller har nämnt det sen dess, men jag funderade ju på att bli obstetriker, tills att jag träffade en obstetriker på kvinnokliniken förra sommaren.
Aha.
Som skrämde mig lite från det valet. Jag tror inte jag har nämnt det.
Nej,
i
du
podden.
Kan ju berätta om det. Jag
ja,
kommer inte ihåg riktigt.
Nej, men vi jobbade tillsammans någon gång och jag bara tog tillfället i akt att liksom intervjua henne lite. Varför hon hade valt just obstetrik och ja, men allt sånt där och hur hon trivdes. Hon sa att hon trivdes jättebra med sin specialitet och var nöjd med hur det var nu. Liksom. Men hon sa också att om hon hade fått välja specialitet igen och gjort om sitt val, då hade hon valt någonting annat. För att obstetrik och gynekologi i allmänhet är väldigt jourtungt, tydligen. Det visste inte jag.
Jaha.
Att det är väldigt mycket nattjourer, eller jourer överhuvudtaget. Och det finns ju så här mätningar på hur mycket arbetad tid man har på varje jour, eller vad det nu kan vara. Kanske inte jour, men bakjour.
Jo, men på jourerna så ska man ju kunna sova ifall inte någon väcker en och behöver ens hjälp.
Ja, men just det. Ja, precis. Och då finns det undersökningar där man har sett vilka specialiteter som har mest faktiskt arbetad tid per jourpass, eller vad man ska säga. Och där ligger gynekologer och obstetriker väldigt högt.
Jag skulle vilja kolla på den där.
Ja.
Kan vi ta upp den?
Mm. Här har vi då SLFs sammanställning av läkares arbetstid 2016. Det finns kanske någon nyare, jag vet inte. Men nu blir den här som vi utgår ifrån.
Det blir jättebra.
Och här har de alltså då sammanställt hur mycket arbetad tid man har per jour i procent, tror jag. Ja, i procent. Och om man tittar då på de som har högst andel arbetad tid av ett jourpass, så är det anestesi / intensiv. Läkare. Precis. Och det förstår man ju ändå. Och nummer två är då kvinnosjukvård. Tre ser ut att vara kirurgi följt av neurokirurgi. Och sen, ja, det här var då de bara sammanställt liksom 16 specialiteter och utgått från dem. Så hon sa det i alla fall att ja, men om du känner att du vill kunna komma på dina barns födelsedagar och om man har ett någorlunda normalt familjeliv, så välj någonting annat.
Mm.
Så sa hon till mig. Och det är ändå ganska ovanligt att man hör någon typ inte direkt rekommendera en specialitet till någon annan. Alltså hon sa ju som sagt att hon trivdes jättebra med själva yrket och själva, alltså hennes patienter, hennes kollegor och allt sånt där. Men att hon ändå gav den varningen, för att hon sa att det var många dagar som hon funderade över hennes val och om det var rätt eller inte.
Ja, det påverkar ju absolut vad man väljer. Mm. Och det måste ju göra det, annars har man ju inte tänkt ordentligt.
Nej, precis. Ja, men jag tror att det är någonting som vi kanske inte har tänkt jättemycket på innan, när vi har diskuterat.
Jag har i alla fall hört typ av kirurger att ja, men två kirurger kan inte vara gifta och ha barn.
Nej,
för
precis.
Då har inte de några, alltså då har inte de engagerade föräldrar.
Ja. Mm.
Så det säger ju ändå ganska mycket. Och det känns ju tråkigt. Jag vill också ha familj.
Mm.
Det känns viktigt.
Mm.
Men det verkar så roligt också att kunna ha en sån specialitet där man får jobba mycket med händerna typ. Alltså skapa saker och sånt där.
Och ta bort saker kanske framförallt.
Ja, om man inte blir plastikkirurg.
Är det en tanke?
Jag vet inte, det är ju någon människa i mitt liv som planterar ett litet frö där.
Ja, men jag tycker inte att du ska lyssna på den människan.
Nej.
Nej.
Vi får
för
se.
För att det är bara till den personens vinning. För att den personen vill ha en buttlift och en, jag vet inte vad.
Ja, det kanske är så. Men jag vet faktiskt inte heller.
Nej. Men jag har fått en så mycket bättre uppfattning av internmedicin den här terminen.
Mm.
Att jag känner att gud, det är verkligen intressant. För att man
jättekul.
Är verkligen detektiv.
Mm.
Och jag har ju varit inne på endokrinologi innan. Och jag tycker fortfarande att det är väldigt intressant.
Mm.
Men ja, men någonting internmedicinskt hade inte suttit fel. Men som sagt så har vi ju bara gått snart en termin. Och det är den internmedicinska terminen. Mm. Så att vi får väl se.
Ja, men
vem vet, ortopedi kanske är så här svinkul.
Ja.
Inte för att jag tror det. Det känns som att det är lite så här träslöjd.
Ja, på jobbet. Lite grann kanske. Mm. Men om vi ska säga någonting som vi inte kan tänka oss.
Ja, det är lättare.
Ja, jag har ändå någon. Någon. Voice crack. Men jag har ändå någon.
Ja.
Patolog.
Åh, oh, fy vad hemskt.
Allt, a.k.a. obducent. Alltså typ skära i döda människor.
Ja, är det samma sak?
Men man brukar ju säga så. Nu kommer patologen. Det är ju liksom de som obducerar, eller?
Ja, oh, just det. Ja,
jag
det
tror kanske de kanske gör både och. Att de både obducerar och kollar,
i snitt, liksom.
Kollar på mikroskop.
Ja, precis. Patologer, de kan ju alltså då undersöka
tumörer
och sånt där. Ja, men organ som har tagits bort till exempel. Ja. Eller som har plockats bort vid en obduktion och undersöka dem och titta i mikroskop och
jag tror
där.
Att det är även när de som ja. Gör obduktionen.
Mm.
Så nej, det går fet bort.
Det går fet bort. Jag tänker väl även...
Jag kan bara säga saker som jag tycker är tråkiga. Det här är så kul om jag skulle bli det här i framtiden.
Ja, det är
saker som låter tråkigt. Reumatolog.
Jag tänkte precis på det.
Jag tänkte på det.
Jag tycker att det verkar så otroligt tråkigt. Och för att jag typ inte riktigt fattar bara reuma och SLE. Det känns som att det är typ samma sak. Jag fattar inte riktigt.
Det vill jag inte bli. Jag tror inte jag vill bli... Nu vet jag inte om jag uttalar det rätt, men... arytmolog.
Vad fan är det?
De håller på med arytmier.
Åh gud! Det
nej,
är så
det
mycket.
Ja, nej,
det är så mycket. Och vilken ångest.
Det var idag tog bara på kardiologen att de ringde till arytmologen. Det kom en arytmolog.
Nej men, åh herregud. Gud vad nischat.
Ja, det är så nischat.
En till sak. Psykiatriker.
Mm.
Även om det verkar nice att man kan gå runt i sina privata kläder.
Nej, jag hade inte heller.
Så det finns ju inget, eller jo, det är ju såklart medicinskt också. Men det är ju inte alls lika mycket medicinskt som
nej.
Typ alla andra specialiteter. Och en annan grej,
ja.
Dermatologi.
Ja, höll också på att säga det.
Ja.
Jag ser inte mig själv
nej.
Som en dermatolog.
Alltså jag älskar ju att klämma finnar.
Ja.
Och typ att jag kan klämma andras finnar också. Jag vet, nasty. Ja. Men att hålla på och liksom känna, alltså nej.
Hålla
alltså,
på och titta. På folks
sår och det är ju så här STDs också och sånt där.
Det är det.
Det känns bara inte nice.
Urolog.
Ja, nej.
Det har jag aldrig tänkt att jag ska bli.
Nej, du har inte tänkt på det.
Nej, verkligen inte.
Nej, jag kan inte säga att jag har tänkt på att jag ska bli det heller, men vi har ju heller inte varit där.
Nej.
Men jag är beredd att hålla med dig.
Mm.
Det känns lite avlägset.
Mm.
Det känns... på många plan.
Det känns inte så avlägset. Även om jag kunde tro det i början typ, men att allmänläkare eller allmänmedicinare.
Visst.
Det känns ganska nära ändå.
Ja, jag håller med.
Jag
det
tycker
kommer
att det är
närmare
så,
och närmare.
Jag tycker det är så mysigt på vårdcentral. Och det känns som att det är så bra stämning och det är så här härligt, jag vet inte.
Patienterna mår oftast ganska bra och man kan liksom ha vanliga konversationer.
De är ganska nöjda. För det mesta. De kommer dit, men de behöver lite hjälp, men det är liksom inte...
Det är inte akut.
Nej.
Det är ingen som kommer dö på ditt bord.
Nej.
Det gillar jag.
Du kan göra bra saker. Det jobbiga är att det känns som att det är utdraget. Att det som du gör ger resultat så liksom över lång tid.
Mm.
Oftast.
Mm.
Vissa saker
och
kanske går
fort.
Och
att man jobbar mycket själv.
Mm.
Det har man ju hört mycket om. Att det kan vara jobbigt just för att man är ju väldigt självständig i sitt arbete.
Ja. Men samtidigt fick jag inte alls känslan av det när vi hade placering på vårdcentral.
Mm-hmm.
För då fick jag verkligen känslan av att även om de har sina egna patienter så det kanske var för att jag var läkarstudent som följde med en annan läkarstudent än Tia som hade egna patienter och han hade en handledare som
jaha.
Var underläkare. Och han hade...
Så då var ni plötsligt tre tillsammans
ja, och han...
med...
Fast vi var liksom aldrig tillsammans. Vi gick ju till... Vi gick ju liksom ett steg upp varje gång när vi inte kunde hitta svaret.
Ja, just det. Ja.
Så då gick vi liksom... Min T10 hade en ST-läkare.
Mm.
Och ST-läkaren hade en specialistläkare. Så vi kunde alltid gå ett steg upp.
Ah.
Och vi fyra kunde ju liksom diskutera och bara... Shit, vad ska vi göra med det här? Och jag kunde stå där och bara, jag vet ingenting.
Du är liksom längst ner på lärningskedjan. Du har liksom
verkligen.
Noll ansvar.
Jag vet.
Jag liksom, man kan alltid skjuta upp det till någon annan.
Ja.
Det är nice.
Men det kändes också som att de diskuterade mellan sig, alltså mellan läkarna, och kunde typ dra fall tillsammans och sånt där. Men det är klart att det inte är samma sak som på en avdelning.
Nej, det är nog väldigt olika i sådana fall beroende på vilken hälsocentral man är på.
Ja, vad de har för sammanhållning och, och sånt.
Mm.
Men det känns ganska nära.
Ja. Questione numero tres. Vad gillar ni mest med varandra?
Den här var lite gullig.
Den är jättemysig.
Och det kändes bra.
Ja.
Att få svara på det.
Ja. Om jag kan börja.
Okej.
Okay. Mm. Men du gör mig alltid så himla glad. Typ oavsett vad jag är på för humör. Alltså om jag är nere eller blir ledsen. Då bara har du så mycket energi. Och du är så rolig. Och ja, men då kommer jag bara på mycket bättre humör. Så att du får alltid upp min energi. Och det är jättekul. Och sen är du himla smart också.
Vad gullig
det är. Och det känns så himla bra att jag har dig att plugga med. Mm. För jag hade inte klarat det annars.
Jag känner verkligen detsamma. Jag vet inte vad jag hade gjort utan dig.
Mm. Jag var nej, det vet inte.
Nej, det vet inte. Nej, men tack. Det var jättefint. Mm. Okej, vad gillar jag med Victoria? Jag tänkte säga det att jag tycker att det är så häftigt att du är så driven. Och du är så duktig, alltså du tar dig för saker och du gör faktiskt dem. Och det är liksom, det känner jag att jag ser upp till dig väldigt mycket på det sättet. Och sen, alltså jag tycker detsamma om dig, att jag blir oftast på väldigt bra humör när jag är med dig. Och vi har så himla kul tillsammans. Mm. Och sen så känner jag bara att det är så sjukt att jag fick träffa dig. Att jag liksom kom hit till Umeå, kände ingen.
Mm.
Och liksom, och sen så träffade jag dig och vi bara klickade så himla bra.
Jättesnabbt.
Ja, verkligen. Ja, jag vet inte om det var så här första dagen eller nej, så. Men ändå att vi lyckades sitta varandra, att vi har blivit himla nära vänner.
Mm.
Och jag är jättetacksam för att jag har dig. Jag vet inte vad jag hade gjort utan dig. Det hade varit så tråkigt. Livet hade inte alls varit så mysigt eller så härligt liksom.
Nej.
Mm. Vad mysigt är det. Vi brukar inte säga så här. Nej. Vi brukar bara säga liksom typ så här, vad fin du är eller så.
Ja.
Inte så här djupt.
Har du busat? Har du svinkat dig idag? Jaha. Det är typ så.
Jaha, ja. Oh, ja. Okay. Jag trodde verkligen att du frågade. Jag var tvungen att kolla i spegeln. Jag bara, hör det. Oj. Fast, nej, men det är typ det vi brukar fråga.
Ja.
Har du mascara? Så.
Nej, men man brukar kanske inte säga så här. Nej. Det var så liksom seriöst.
Man borde typ kunna säga så till sina kompisar lite mer ofta.
Mm.
Men det känns som att det är lättare att säga när man är långt ifrån varandra. Att man kan vara så här, jag uppskattar det så mycket. Alltså så att man kan skriva det, att man är så här, oj vad länge sedan.
Precis.
Typ. Men när man ses i Sverige idag, det kan man ha varit ifrån varandra lite grann.
Ja.
Då kan vi säga bara, jag saknar dig.
Ja, men verkligen.
Så.
Mm.
Ja.
Nej, men det kändes fint.
Ja.
Det blev lite tårögt här.
Det blev det faktiskt. Ja,
väldigt mysigt.
Ja.
En annan fråga som vi har fått,
mm,
som du kan få läsa upp.
Yes. Vem är vem av er på den tecknade bilden ni har som profil?
Och det här är så roligt att vi aldrig har berättat det eller nämnt det. Nej. Eller
vi har aldrig tänkt att aldrig det tänkt skulle vara en sak som en man fråga säger.
Ja. Men det är ju självklart. Jag vet ju själv när man lyssnar på poddar,
ja,
och det är två personer som man kanske inte riktigt vet vilka de är.
Ja.
Jag vet aldrig vem som är vem.
Vi kan ju säga så här då. Eftersom vi har pratat om vad vi vill bli idag.
Ja.
Victoria, du får presentera dig.
Ja, jag som pratar nu.
Ja, som vill bli obstetriker.
Ja, det är jag som håller i en dator.
Ja. Och jag, Amanda, jag håller i en spruta.
Ja.
Så det är vi.
Det är vi två.
Så, det gick ganska fort att svara på den frågan. Ja.
Questione numero quattro. Fick ni all behörighet som behövdes på gymnasiet eller läste ni upp efter? Och vi båda gick ju natur.
Hade alla kurserna.
Och läste inte upp efter.
Nej. Så där är svaret på det. Men jag tror att vi kan ha sagt det här i första avsnittet också. Att vi båda kom in på en speciell kvot i Umeå. Ja.
Mm. Den där man blandar betyg och HP. Så man kan vara medelmåttig på båda och ändå komma in.
Ja, passade bra.
Ja, så vi har ju ändå haft en hyfsat rak väg mot läkarprogrammet. Verkligen. Jag har ändå skrivit HP några gånger och pluggat till det och sådär. Men det finns ju de som har men till exempel pluggat något helt annat, pluggat sjuksköterska eller någonting och sen så läst på komvux eller pluggat upp betygen bara. Eller
kommit på sent i livet efter man har skaffat familj och så.
Precis. Ja. Så det är väldigt olika hur lång tid, eller om man ska säga, personer har lagt på att komma in på läkarprogrammet.
Mm. Nästa fråga. Vi tänker att vi tar den här som sista fråga.
Mm.
Ville ni helst komma in på läkarlinjen i Stockholm? Om inte, i så fall, vad var förstahandsvalet? Och jag ville inte komma in på läkarprogrammet i Stockholm.
Inte jag heller.
Jag kände att jag var ganska färdig och typ redo att flytta. Eftersom vi båda är uppvuxna i Stockholm.
Mm.
Kanske vi tänkte lite grann lika där, att vi ville någon annanstans.
Ja, men då Stockholm är ju liksom ingen studentstad. Så inte jag det som i alla fall. Eller jag vet liksom, de som har stannat i Stockholm, de som jag vet om har stannat och pluggat där, de är ju kvar med sina kompisar som de hade från gymnasiet eller från innan de började plugga universitetet. Man är liksom inte lika beroende av att träffa nya kompisar.
Mm.
Och det gäller ju inte bara en själv, det gäller ju även de som går i ens klass, kan jag tänka mig.
Mm.
Att man är ganska mycket med de som man har umgåtts med innan.
Mm.
Här var det ju så himla många som inte kände en enda kotte.
Ja.
Typ vi två.
Mm. Det var nog nästan alla kände nog likadant. Att alla var nya i den här staden och ville träffa vänner och så.
Mm.
Så det kände jag också, att så här, jag ville nog inte liksom stanna i Stockholm på grund av det. Men sen, vad vi hade som förstahandsval, vad hade du?
Jag hade nog då Uppsala.
Mm.
Och det var mest för att min dåvarande partner skulle plugga där. Mm. Det är tillräckligt långt bort på något sätt från Stockholm. Men ändå tillräckligt nära för att man kan ändå komma hem om man vill på helger eller bara för kvällen eller för en dag. Och det tycker jag känns jättemysigt att ha nära till familjen på det sättet.
Mm.
Och att jag tycker att Uppsala är en väldigt fin stad.
Mm.
Och sen tror jag att jag tog typ Linköping, Lund, Örebro tror jag typ inte att jag tog med faktiskt.
Jag tog faktiskt Örebro.
Ja, men jag tror att jag kanske gjorde det sista gången när jag kom in i Umeå. För då var jag såhär, okej, men då tar jag med dem. Och så,
Jag har ändå varit lite i Örebro och jag tycker det är jättemysigt där. Sen vet jag inte hur det är som studentstad.
Det är det jag tänker. Jag tror inte
har de liksom inte så många, så stort universitet?
Nej, alltså när har man talat om Örebro universitet?
Just deras universitet vet jag faktiskt ingenting om. Jag vet bara att staden är mysig. Gud, kanske
offendar jättemånga nu.
Ja, men jag tycker att det är väldigt trevligt där. Alltså det är ju en liten mysig stad i den här borgen och vattnet och det här.
Mm.
Men jag undrar också om, är det så mycket studenter där? Det är kanske vi borde tagit reda på, men den känslan fick jag i alla fall. Ja. Men jag sökte dit i alla fall också. Men sen sökte jag alla andra i samma ordning som dig.
Mm.
Och Umeå låg ju sist.
Ja.
För det är så jäkla långt.
Ja.
Och det är ju fortfarande...
Det är så jäkla långt.
Det är ju fortfarande,
lika långt.
Det har inte blivit kortare.
Nej, det är synd.
Men man kan ju fortfarande åka hem.
Ja.
Man gör det inte lika ofta bara.
Nej, man gör ju inte det.
Nej.
Vi tänkte ju att vi eventuellt ska försöka prata med några kompisar som pluggar på de andra studieorterna i Sverige. Vi har fått lite frågor om att
göra någon slags jämförelse.
Ja, mellan de olika studieorterna.
Ja.
Så att vi tänker att det kommer en fortsättning på den här frågestunden i nästa avsnitt.
Så får vi försöka ta med lite andra människor som kommer med sina åsikter.
Ja, och svara på resten av frågorna.
Ja, då säger vi så.
Nu tar vi ikväll.
Tack för att ni har lyssnat och ha en fortsatt trevlig dag eller kväll.
Eller morgon. Eller natt.
Hej då!